Hej allihopa och varmt välkomna till det här femte avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter som vanligt Sarah Dawn Finer och i dagens avsnitt ska ni få höra och träffa en levande legend. Lill Limfors föddes den 12 maj 1940 och har alltså fyllt 80 år i år. Hon är piggare än de flesta jag känner och är fortfarande i full gång. Dessutom minns hon så otroligt mycket från sin väldigt, väldigt långa karriär. Hon började väldigt tidigt och har under de här 60 åren i branschen gjort otaliga revyer, krogshower, tv-program, album, musikaler, pjäser, filmer, you name it. Det finns i princip ingenting som Lill inte har gjort. Hon är en levande legend.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är väldigt glad att få presentera det här femte avsnittet av Talk to Me med Lill Limfors. Jag hoppas ni får en fin stund tillsammans med oss. Tack för att ni lyssnar. Hörrni, nu åker vi. Där har vi ljud i allt som vi ska ha ljud i.
Ja, du hör mig.
Jag hör dig.
Ja.
God dag, Lill Limfors.
God dag, Sara.
Och välkommen till min intervjupodd som heter Talk to Me.
Jag förstår avsikten.
Jag är otroligt stolt över att du vill göra det här. Jag älskar ju dig som människa och artist. Men jag är ju så fascinerad av dig som yrkesmänniska. För det är ett fantastiskt liv du har levt. Och en sån otroligt bred karriär du har haft under de här åren. Så det är så mycket som jag vill veta.
Ja, varsågod. Ställ frågorna.
Ja, men jag tänkte
det finns inga dumma frågor.
Nej, hoppas det. Vi får
se. Det beror på svaret. Kriget startar aldrig vid frågan.
Sant. Bra. Heter du Lill?
Nej, jag är Lillemor.
Vem kallar dig för Lillemor?
Föräldrarna kallar mig för Lillemor och gamla skolkompisar. Och någon som vill bli nära vän med mig säger Lillemor. Alltså mig spelar ingen roll. Man får kalla mig för Lill eller Lillemor.
Så det är inte så att om vi hittar program från 1961 så står det Lillemor Limfors?
Nej, så är det Limfors. Ja.
Så det blev ganska tidigt ditt?
Blev väldigt tidigt, ja.
Jag måste börja med läget som vi befinner oss i just nu. Hur mår du nu? Hur
jag mår bra.
Är ditt liv idag?
Mitt liv är naturligtvis, vi kan inte undvika att förhålla oss till corona eftersom jag då är mest nere på Öland. Nu sitter vi i Stockholm här.
Det gör vi i ditt kök.
Ja. Mm. Och jag är uppe tillfälligt då, av bland annat anledningen att vi skulle träffas.
Ja, ja, och det uppskattar jag. Du är mest nere på Öland därför att du bor faktiskt på Öland.
Jag skriver på Öland, ja. Mm. Men när jag jobbar så är jag ju mycket uppe i Stockholm. Eller Stockholm är utgångspunkten. Här har jag min dotter och dotterdotter och goda vänner. Och det är olika liv. Jag lever två olika liv. Ett lantliv och ett stadsliv.
Vem är du på Öland?
Där är jag lite jordmänniska, tycker jag. Här går omkring i rediga kläder och tar långa promenader med hunden. Och matar hönsen. Vi har 10 höns. Så det är ett lantliv som jag också egentligen har levt i hela mitt liv med Åland, där mina farföräldrar bodde. Så det känns
bekvämt. För du föddes ju faktiskt inte i Sverige.
Nej, Helsingfors.
Mm.
Nej, men det är fantastiskt att ha tillgång till Öland. Vi gör långa promenader längs havet och det rensar både hjärna och lungor och kropp. Och...
Hur många år har du pendlat?
Jag har pendlat sedan år 2000.
Mm. Ändå 20 år nu.
Ja, 20 år nu.
Har det gjort något med dig som människa att du fick mer lugn?
Jag tycker att jag har delat upp det här ganska bra. Tillgången till det lugn som finns på Öland och mitt behov av social samvaro finns i Stockholm.
Man kan ju tro med din ålder att du har trappat ner lite, men sanningen är den att du jobbar ju jämt. Alltså, inte på ett ohälsosamt sätt, men du är ju bokad och gör ju projekt och konserter och föreställningar och hela tiden. Så att även för dig var det ju här en väldigt stor kontrast att helt plötsligt inte kunna jobba.
Ja, otroligt. Det var ju, och det fanns ju fördelar. Jag tänkte, vad skönt, jag har ingenting som ligger över mig och som jag måste klara, som jag måste bestämma. Eller... Men samtidigt, när den första månaden hade gått... Jag menar sen så, ja, man går ut med soporna och tvättar lite. Jag på något sätt, dagarna bara gick. Eller jag blev lite deppig.
Mm. Oh ja. Vi har ju valt det här yrket av en anledning, oavsett vilka vi är. Och det för mig till att fråga, varför valde du det här yrket? Eller var det yrket som valde dig?
Jag skulle tro att det är nog, till en början var det nog yrket som valde mig. För jag skrev in mig på högskolan och skulle läsa. Jag hade tänkt att kanske, eventuellt, jag har varit medicinskt intresserad alltid. Intresserad, man skulle kunna säga att jag är intresserad av människan. Men, och då spelade jag, när jag var på högskolan så spelade jag ju studentrevy. Och det var då som Hagge Geigert kom dit. Så kom han och frågade om jag ville spela nyårsrevy hos honom. Och jag tänkte att det är kort, och det var en månad. Det är inte en hel säsong, och så kan jag gå tillbaka och plugga.
Hur gammal var du då?
20.
Men du jobbade ju faktiskt ännu tidigare än så.
Ja.
Jag frågade dig...
Att du har läst på.
Ja, gud, klart jag har.
Ja.
Ja.
Det var på Hamburg Börs, hette det ju på den tiden. Mm. Hamburg Börs. Och då jobbade jag på sommarlovet, jag och en väninna. Var med i kabarén. Vad var jag då? 17 år? 18 år? 40 kronor per kväll fick vi. Det var jättemycket pengar. Och så fick vi gå hem, tyckte de, personalen. Vi skulle inte bli för sena. Vi skulle inte vara kvar till liksom synden kom in i lokalen. La Bommi. La Bommi fanns det. Hon var väl dansös, ja. Och hon kunde snurra på... Hon hade tofsar på sina nakna bröst. Och då kunde hon snurra på. Det har jag övat på länge.
Som burlesk. Men vilka jobbade du med då i den revyn?
Allan Edwall. Beppe Wolgers. Skrev texter och skrev till oss. Olle Adolfsson.
Kompositören och låtskrivaren.
Ja.
Det här är ditt första liksom sommargig.
Ja, det är ett sommargig. Och mina föräldrar var väl ganska oroliga, för det var ju ändå, kunde ju bli väldigt sent. Och tillgång på alkohol fanns ju. Men det var ju underbart.
Men kände du då, när du gjorde det här, att det här är mitt kall?
Nej, fortfarande så var jag inne på... Jag kände att jag var road att det fanns, att jag... Och jag var road av ren dramatik också. Spelade i skolan, spelade jag i teater. Det var ju för att jag gick på Vigbyholmsskolan.
Mm.
Och det var ju en spännande skola på många sätt. Och var före sin tid. Och man sa du till lärarna och det fanns rökruta. Och så var det ju väldigt kreativ miljö. Jag fick spela piano.
Men hade du ett sånt här liksom konstnärligt intresse innan du kom till Vigbyholm? Har det alltid funnits?
Musiken har ju alltid funnits i mitt liv. Min pappa spelade ju luta, Evert Taube luta. Och min mamma spelade piano. Så det här har ju funnits med mig. Naturligtvis artisteriet. Det är klart tanken fanns där, men det var ju inte något riktigt jobb.
Ja, så som det... folk fortfarande ser på det här jobbet i viss mån.
Ja.
Som att det vi jobbar med inte riktigt är ett riktigt jobb.
Nej, man tror att det är det här klassiska som man brukar säga... Ni som är skådespelare, kan ni inte göra någonting där vid dörren?
Som jag sa från början, du är ju väldigt bred artist. Vad brukar du själv benämna dig som du skulle välja?
Entertainer tycker jag är ett väldigt bra uttryck på engelska.
Mm.
För det heter ju underhållare och det finns ju underhållning i mycket.
Mm.
Och där har jag ju varit ganska medveten att inte, det tror jag är någon frihetskänsla eller behov av frihet som jag hade, att inte bli stoppad i ett fack.
Nej.
Utan jag ville medvetet bredda mig. Och försökte göra det. Och dök på naturligtvis en massa olika genrer.
Mm. Och hur var det i början? När kapitulerade du inför att nej, men det här kanske faktiskt är det som jag ska göra som riktigt yrke?
Men det blev ju så här undan. För, ja, ett tag till ska jag göra. Ett tag till. Och är det så att det inte blir så bra, då kan jag gå tillbaka och plugga. Det fanns ju med mig under flera år.
Var det dina ord eller dina föräldrars ord, tror du?
Det var nog blandat. För sen så provade jag ju till Dramaten. För att teatern har ju också intresserat mig.
Sökte till scenskolan då, menar du?
Jag sökte till Dramaten. Mm. Och sprack i tredje provet. Och det kan jag förstå. För det var född igår.
Den pjäsen läste du?
Ja, jag delar av den pjäsen. Mm. Men jag insåg också, eller nu senare så insåg jag ju hur svårt det är med komedi.
Mm.
För det handlar så mycket om timing. Så jag fattar att jag sprack.
Ja, nej,
så jag gick vidare i de första två och så sprack det sista.
Kommer du ihåg vilket år det här är?
Det här är 61. Och det var efter att jag hade jobbat hos Kaljärad, eller att jag jobbade hos Kaljärad. För då tyckte min pappa, med all rätt, om du ska ägna dig åt det här så tycker jag du ska ha en bra utbildning.
Så egentligen har du ingen utbildning i vare sig musik eller teater? Utan
nej, precis inte som... annat än det som jag har gjort privat, alltså, så här, senare.
Hur var det att jobba med Carl Gerhard?
En fantastiskt bra skola.
Ja, det måste det ha varit.
För det första fanns det hos honom en respekt för publiken, oavsett om det är 5 som sitter i publiken eller 2000. Och att texta. Diktion. Han hade ju 18 000 verser när han gjorde sina egna nummer. Helt makalöst.
Alltså när jag tänker på dig, då är vid det här laget är ungefär, vadå, 20?
Jag är 21, ja.
Och kliver in i den här världen av de här herrarna.
Va?
Vem var man som 20-årig tjej i det sammanhanget? Fick man respekt? Fick man säga vad man tyckte? Var man rädd? Vad var det för läge?
Läget var nog väldigt respektfullt inför Carl Gerhard. Delvis, man sa ju inte du till Carl Gerhard.
Nej, okay.
Och han sa inte heller du till mig. Och du fick aldrig, och det här tycker jag var så praktfull skola. Respekten för publiken, diktion, att inte sitta i scenkläder. Scenkläder ska vara fräscha, det ska inte vara sådana här byxväck och ha suttit.
Så ni stod upp alltid bakom scenen, om ni hade scenkläder?
Ja, du sitter inte i scenkläder. Nej. Och det hände mig en gång, det glömmer jag ju aldrig. Och Carl Gerhard kom och passerade. Så tittade han på mig, stannade upp, tittade på mig och sa han, vad säger jag? Sitter Lill i scenkläderna? Och då flög jag upp och jag glömde aldrig. Och det här sitter i ryggmärgen på mig fortfarande. Sen hade jag ju inte så väldigt mycket att göra i revyn.
Så du stod upp väldigt mycket?
Jag stod upp väldigt mycket. Nej, men däremot så bytte jag om kläder så att jag spelade pingis. Jag blev en jävel på pingis.
Är det sant?
Eller jävel, ska jag inte säga. Men jag var med i början. Sen hade jag en timme paus.
Och då gick det när du spelade pingis?
Då gick jag när jag spelade pingis med scengrabbarna.
Och då bytte du kläder då?
Ja, jag spelade inte pingis i scenkläderna. Jag skulle inte våga.
Jag läste att du är, jag vet inte om det är den första kvinnan eller den första i Sverige, men jag gissar att det är den första kvinnan som jobbade med stand-up.
Stand-up betyder att jag, det kom ju lite senare vid, när jag började göra egna föreställningar på Berns, så skrev Björn Barlack, denna gudabenådade författare, och som har skrivit Musik ska byggas upp av glädje bland annat, så skrev han versifierade monologer. Och han har gjort den här, han gjorde ju flera versioner, Bystan, Lantis-tjejen. Så det blev ju som stand-upare material. Somras var kom Leffe på en jättemysig grej. Ja, Leffe har en skeva 65 och gillar mig. Häng med och kolla bystan, va, sa Leffe för sägs. Att bystan, alltså landet, är ett jättemysigt place. Så parkade han vid kärran då, vid första bästa snår. Fick fram en grillad broiler, ost och chips och parador. Där låg man mitt i buschen, lapa sol och lapa vin. Ja, jävlar vilken kick man fick och vilken skön design.
Alltså, åh, det är helt otroligt att du kommer ihåg de här.
Ja, men ibland så sitter de och jag letar.
Du gjorde ju krogshow, du gjorde ju egen show.
Ja, på Berns.
Det är Limfors.
Jag gjorde det. Men det, ja, var, du har gjort det flera. Var på Hamburgbörsen.
Det var på Hamburgbörs.
På Berns gjorde jag... Svante och jag var ju på Berns.
Svante Turesson.
Svante Turesson och jag var på Berns. Och ännu tidigare var jag ju med Robban Broberg. Så Robban, sen var jag med Magnus och Brasse var jag på. Så jag har gjort väldigt många skalla krogshower.
Var det ett stort steg att lämna de här sammanhangen och de här grabbarna och säga att men jag vill gärna göra någonting själv?
Nej, det blev väl så. Jag tror att det var Åke Kato som uppmuntrade mig.
Åke Kato?
Ja, Åke Kato. För jag ville att han skulle skriva en monolog, skriva snack. Och så sa han, jag behöver inte skriva något snack, det kan du göra själv, gör det så här, berätta. Så han uppmuntrade mig att prata på scenen och göra vitsar.
Du har jobbat med alla, framförallt när det kommer till männen ju. Alltså de här humor, liksom gudarna och teatergudarna. Om vi bara går tillbaka till 60-talet så hände det ju en annan ganska stor grej i din karriär på 60-talet. Närmare bestämt 1966. Vad hände då?
Var det då med Melodifestivalen?
Mm. Då vann du ju Melodifestivalen.
Ja, visst. Sant, ja, tillsammans med Nygammal vals.
Ja, den här magiska låten Nygammal vals som fortfarande är helt tidlös ju.
Du förstår, det var ju en helt annorlunda låt.
Och då ja.
Ja.
Hur funkade det på den tiden? Skickade man in en låt eller fick man frågan? Hur minns du det?
Det var ju som en beställning. Mm-hmm. Bengt Arne som skrev musiken och Björn Lindroth som skrev texten. Och det roade mig, för det var ju någonting att bita i. Det var ju spelbart. Det var ju, man kunde agera. Jag tror inte jag hade varit lika intresserad om jag skulle bara stå och sjunga åh, i dina armar. Vet du vad jag menar?
Så. Ja.
Men det här var ju att man kunde agera. Och här vi kunde agera mot varandra, skådespelare.
Ja, det där hade ju kunnat vara en musikallåt eller en revylåt. Eller det är ju liksom ett nummer.
Ja, precis.
Verkligen. Ni vann.
Vi vann och så blev vi inbjudna till Luxemburg i stora finalen. Ute på kontinenten i Europa. Men när vi kommer dit till Luxemburg, så hade ju artisterna hade ju med sig folders med fotografier, skivan redan utgivad, de hade sjungit. Och vi stod som töntarna från landet, kände jag. Här står vi, har inget pressmaterial, ingenting överhuvudtaget förberett.
Men det gick ju bra i Eurovision. Det gick ju till och med riktigt bra.
Ja, men jag tror, min teori är, jag tror att nordiska länderna bestämde sig för att ge högsta poäng till oss. Jag tror att det var en kupp nästan. För jag tycker att annars...
men ni kom ju två.
Två, ja visst.
Det var inte illa.
Nej, det var inte illa.
Var ni besvikna eller kändes det som en jätte liksom triumf?
Det var ju mer en förvåning skulle jag säga. Ja. Va? För det var... Jag räknar inte det här som en... kontinental låt. Det fanns liksom ingen refräng. Alltså det var... Nej, det var mer som en... Va? Kom vi två? Oj!
Men det var ju skönare kanske att komma hem och ha fått representera Sverige och komma två än tvärtom. Ja, du hade ju kollegor som faktiskt åkte dit och kom sist. Monica Zetterlund och några andra. Jag sa tidigare att du jobbade med mycket män under den här tiden. Det var ju också några andra kvinnor som var väldigt populära. Alltså Monica Zetterlund till exempel, som också jobbade med Hasse och Tage och Lill-Babs såklart och Alice-Babs och Siw Malmkvist och många av de här kvinnorna som tyvärr några inte finns med oss längre och några som är verksamma fortfarande och är ute och turnerar. Vad hade ni för relation till varandra, ni tjejer? Stöttade ni varandra? Var det mycket konkurrens?
Ja, men de var ju mycket mer slagerbetonade. Jag var nog mer intresserad av så att säga, skådespeleriet eller av texter. Jag har ju aldrig legat så jättelänge på Svensktoppen. Jag plockade, jag bestämde också vad jag ville göra. Så att, lite studerade jag väl upp det här själv, antar jag. Nej, men vi jobbade ju likartat. Och Barbro och Lill-Babs stod ju också på scen. Och hon spelade ju också revy. Och Siw Malmkvist var ju också med på Folkan, vet jag. Och, spela Pippi Långstrump. Det fanns möjligheter, skulle jag säga. Det fanns en annan möjlighet till bredd på den tiden. Du fick pröva på olika saker på teaterscenen. Alltså, mängden artister var ju mycket mindre. Idag är utbudet enormt. Och jag tror att det finns färre tillfällen att få skaffa sig erfarenhet idag än vad det fanns då. Det är en bra skola att få jobba. Även, jag tycker det, även om man ska in på en revy och bara säga kaffet är serverat i lilla salongen. Man har en replik. Då var man med på scenen och så fick man lära av de som var äldre och som var drivna skådespelare.
Du var ju med i West Side Story.
Ja.
Och hur var det på den tiden? Åkte ni till London och New York och såg andra föreställningar och blev inspirerade? Och hade du sett dem innan då?
West Side Story var ju, den såg jag i New York.
Ja, det gjorde du.
Ja, det gjorde jag. Så sen blev ju New York målet för att uppleva, titta på musikaler. För jag såg ju Funny Girl går ju nu. Det såg jag med Barbara Streisand i New
York. Gjorde du?
Ja.
Oj, vad avundsjuk jag blev.
Ja, det förstår jag. För det var väldigt speciellt.
Åh, herregud, jag fick gåshud på hela... Wow. Fattade du redan då att det var helt, att hon var unik liksom?
Ja. Det var väldigt speciell. Jag menar, förutom hennes fenomenala sångröst, så den här någon sorts fräckhet också, säker och vågade vara alltså en kvinnlig förebild, kan man ju säga.
Hade du dansat så mycket innan du gjorde West Side Story som du gjorde i West Side Story, eller var det en utmaning?
Det var en utmaning. Jag hade dansat innan, jag var väldigt intresserad av dans också. Men jag upplevde min längd som problem. Och jag skulle upp på axeln på Tony da Costa som spelade då Bernardo. Och jag kände, gud, han kommer bara sjunka. Han kommer bara försvinna liksom platt i marken när jag sitter på hans axel.
Hur lång är du?
Jag var 1,78. Jo, men man krymper lite när man blir äldre.
Alltså med klackar var du ändå 85 åtminstone, va?
Ja, balletttjej, någon som var med i det här, som var, de var ju dansare.
Ja.
Och när de tog sig runt liksom, så gick det så fort mina, jag hade fått runt liksom, mina långa armar och allt. Jag tyckte bara, åh, jag kände mig inte så nätt.
Nej, jag förstår.
Men det var ju jätteroligt att spela Anita.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi gjorde ju musikal ihop långt, långt, långt senare. Vi spelade cabaret ihop. Mm. Och jag vet ju under åren att du har fått i princip varenda fråga som finns om musikaler. Du har fått jättemycket förfrågningar under åren. Mm. Men du har inte gjort så många. Har du någonting som du ångrar att du sa nej till? Eller är du bekväm med att det du har sagt nej till i livet har du sagt nej till av en anledning?
När du och jag sitter tillsammans nu så var jag erbjuden att göra Sally i cabaret.
Oh.
Och det, om du frågar mig om det är någonting som jag tänker på att jag hade gärna gjort. För jag hade sett den i London. Och så frågade Göran Lindgren om jag ville göra Sally på Maximteatern. Och då var jag så uppbokad så jag kunde inte då med andra engagemang. Men Sally hade jag så gärna gjort. Och när jag sen fick Fräulein Schneider så tänkte jag, äntligen så i alla fall kan jag tacka ja.
Det hade varit en fantastisk Sally. Men jag är otroligt...
Otroligt.
Nej, men jag gjorde något annat av det där. Jag kan ju inte dansa och så. Men jag är så himla glad över att jag fick se dig som Fräulein Schneider. Det var så otroligt vackert porträtt. Och jag minns att jag... Tack och lov sa det även till dig när vi jobbade ihop, att det var en sån ära att få sitta på scen och dela scen med dig. Det var sådär...
Ja.
Men det är sådana där grejer som jag kommer minnas länge i mitt liv. Det är också därför att när man träffar artister som du så får man också se en nivå av professionalism som är så... Missförstår mig rätt här, men den är väldigt ovanlig idag. Och det är för att ni kommer från en helt annan skola. Ni har gjort allt, ni har suttit på turnébussarna, ni har gjort revierna. Ni har
jobbat på lastbilsfrakt.
Ja, nej, men ni har ju verkligen gjort allt. Mm. Och det gör ju att ni... Jag har haft äran att jobba med många utav er i din generation. Och ni är så sjukt inspirerande alltid, för ni... Ni är oerhört tydliga med vad ni förväntar er och vad ni skulle vilja ha. Och ni levererar liksom jämt. Ni har inte dåliga dagar. Det är någonting med hur ni sådär sätter på ett workface. Men musik, vilka är dina topp tre om du får välja tre låtar som du har spelat in och sjungit som du... Om du bara skulle behöva sjunga dem i resten av ditt liv, vilka är de låtarna som... betyder mest för dig som sångerska?
Det är klart, Du är den enda är ju, slog igenom och blev väldigt uppmärksammad.
Du är den enda jag aldrig kan glömma. Din mun, dina ögon, din lugnande stämma. Och därför jag ber dig nu, blott du mig ger.
Men sen tycker jag i övrigt, den som jag ju gillar väldigt mycket, det är Tillsammans ett sätt att finnas till, som är 9 minuter som man aldrig hör eftersom den är så lång.
Jag vill inte störa dig, nej sån är inte jag. Inte är jag den rätt att prata med, men jag lyssnar fan så bra.
Den, eftersom jag tycker att den har... Det är Björn Barlacks text som till och med är... Det är en tolkning av Harry Chapin, A Better Place to Be. Så Björn Barlack har gjort någonting med den här texten som blir... Det blir starkt, ensam är man ingen. Vi behöver speglas av andra människor. Den betyder någonting för mig. Och sen tycker jag att Jag vill nå dig på ett sätt står för... Det publika.
Och jag vill nå dig, om så än vid världens ände. Jag vill nå dig, flyga rakt in i din famn. Jag vill nå dig innan tiden har sin ände. Jag vill nå dig nu och sjunga högt ditt namn.
Den finns ju de där humoristiska drifterna med och en sån kar och mannen en man i byrån som har liksom, en man i byrån har ju överlevt eftersom det blev modernare och modernare. Och man har tänkt sig då att jag sjunger om en attrapp, en sexta trapp. Vilket inte alls dök upp någon gång på, ja vad kan det vara, slutet av 70-talet. Jag tyckte att det var så roligt eftersom jag också varit intresserad av kvinnokampen. Va? Jag har gjort monologer och sånt där. Herrar, det är grejer det är runt i med dem. Så blev jag ju lite... inte chockad, men jag tänkte när jag sjöng om en man i byrån så såg jag ju framför mig en liten man där som man kunde ta fram och så växte han och man tog fram honom ur asken och så kom man liksom peta ner honom. Och det var egentligen ett svar på If You Can Put That In A Bottle, för det var liksom då Billy Meschel som har skrivit och sjöng om att när man kommer hem på kvällen sent och så öppnar man kylskåpet och så tar man fram en flaska och så korkar man bort, tar man bort korken och ut liksom svävar en formfulländad kvinna som man kan njuta av. Och då tänkte jag måste ju svara på det här, jag går inte med på det här. Jag kände nej, då ska jag ha en kar i någon annanstans som jag kan ta fram. Så det är ett svar på den. Och först pratade vi om man skulle ha en i garderoben, men det var helt ointressant. Så Peter Himmelström
och idag hade ju det betytt någonting helt annat.
Ja, men det kom ju sen så här. Någon insändare från Nässjö minns jag som skrev så här: jag vet nog vad Lill Lindfors har för någonting i lådan, vad hon menar att hon har. Det är sån här, en dildo. Och då kände jag bara, vänta nu, så långt har inte jag tänkt. Nog för jag har fantasi, men liksom, jag bara tänkte som en liten man, en liten minigubbe som kunde förstoras.
Du gjorde så mycket bättre 2013, ja. Tror jag. Hur var det att sitta där och liksom få höra de här låtarna som du har gjort legendariska med helt nya artister?
Det var jätteroligt.
Var det?
Ja, var det.
Agnes version på en sån kar blev ju en gigantisk hit.
Det var väldigt roligt. Så hade hon ändå någon harmis där, tror jag. Ja, jag vet att det så kunde jag ju också när jag skapade om de här låtarna ändrat någon harmis. Jag trodde inte att man fick det.
Nej.
Och det fick man kanske inte egentligen. Nej. Inte. Men det var ju väldigt roligt.
Tycker du det är roligt att samarbeta med en massa olika människor?
Ja, tycker jag. Jag tycker det är roligt med de här stora galorna. Där man möts när man plötsligt får jobba med någon annan. Jag tycker det är jätteroligt. När vi är inne på jobbet så är det så många, oändligt många komponenter som vi är beroende av. Bara att stå på scenen i någonting som känns obekvämt. Man måste känna att man kan röra sig. Man måste känna att det inte syns så tydligt om man svettas. Alltså det är så många små detaljer. Och sen är vi ju, om det blir dåligt ljud på konserten, då är du förlorad. Och sen är vi beroende av att det finns människor omkring som ordnar med ljus, biljetter.
Musikerna.
Alltså, musikerna ska vi inte...
Nej.
Jag ska säga det sist.
Ja.
För musiker är ett släkte som är helt underbara och beundransvärda. Och därför kommer jag att jag blir lite upprörd att det var så få musiker som var bjudna på Polar Prize. Musiker har ju stått ut, varit tålmodiga, varit ambitiösa, har ju framför allt varit backande. Och de musiker nu som har blivit av med så mycket, så många jobb, som har det så svårt. Det här borde man ha tänkt på mycket, mycket tidigare.
Utan hela ekosystemet så fungerar liksom inte det vi gör. Även om du och jag kan stå på scen själva. Vi står längst fram, men vi står på allas axlar liksom.
Ibland så har jag tänkt så här, åh, jag skulle kunna nöja mig med och bara få repetera. Sitta och repetera och vara skapande i. Och så mycket humor finns det ofta. Men jag tycker att jag har repetitionstimmar. Tycker jag har varit fantastiskt. Och det är ju allt också möjligt.
Du hamnade ju i en period när du sjöng och skrev och spelade in väldigt mycket bossa nova. Var kom den musikaliska inriktningen ifrån?
Den kom ifrån... Det blev en våg av brasiliansk musik, bland annat från Stan Getz. Jag var ju så jazzintresserad. Så Stan Getz och Astro Gilberto. Och tyckte jag var spännande. Det passade mig. Det passade mitt sätt att sjunga eller passade språket.
Åkte du till Brasilien?
Har du efter, liksom... efter vår tvåa i Luxemburg så blev vi inbjudna till Rio på Brasiliens första melodifestival.
Är det sant?
På Maracanã-stadion. Det var en hel vecka, vet du. Det var helt makalöst. Det var som en flodvåg. Så fanns den andra sidan. Vi var ju inbjudna till flotta hus som låg uppe i bergen med Olympia-size swimmingpool. Och... Men på vägen dit så åker vi förbi favelorna. Och vi bodde ju nästan stranden, vi sitter på trottoaren ute i den ljumma luften och äter, och barnen som kommer fram och ber att vi ska ge dem om vi har någon mat över. Och det mötet för mig, att det fanns en sån utsatthet.
Var det första gången som du hade sett en sån fattigdom?
Jag kände ju till, men det var första gången. Det blir någonting annat att möta det. Alltså att möta det på riktigt.
Du har ju i många, många år jobbat med UNICEF, med barnrättsfrågor. Mm. Startade ditt politiska arbete eller ditt välgörenhetsarbete redan då?
Ja, men sen fick jag ju komma tillbaka 83. Vi gjorde en konsert, Povel hade varit där året före, och så gjorde vi en konsert. Och då samlade vi in pengar till ett barnhem, till en stiftelse, så det fanns redan 83.
Mm. Har du medvetet engagerat dig i olika sakfrågor som du har brunnit för? Eller har det känts liksom viktigt och självklart att stå för någonting utöver din artistkarriär?
Enskilda frågor har jag varit, men partipolitiskt har jag aldrig jobbat. För att jag tycker att jag har alltid tänkt att som artist så ska jag inte vara färgad av det politiska ställningstagandet. Däremot så kan jag gå in i enskilda frågor. När det gäller kvinnofrågor, när det gäller barns rättigheter, när det gäller, kanske om jag säger, men där kan jag ta ställning. Men jag kände när jag blev tillfrågad av UNICEF 98, så kände jag att det var ju den möjligheten man har med sitt kändisskap. Att sätta en organisation i fokus och hjälpa till att uppmärksamma frågor som man tycker bör uppmärksammas. Ändå så kan jag önska att jag kunde vara duktigare på skriva inlagor. Jag ska bli rätt. Alltså,
det har jag tänker du skriva debattartiklar?
Jag tänker på debattartiklar.
Mm, mm. På det här ämnet om saker som berör oss.
Mm.
När blir du rädd?
Jag är inte särskilt rädd av mig. Det är klart att jag blir rädd om jag blir vittne till våld.
Men du är ju väldigt kavat. Du är inte en sån orolig människa i stort.
Nej, så är det inte. Men jag kan ju slå sig eller hoppas att det inte ska hända någonting.
Vad eller i vilken situation blir du barnslig?
Om jag har någon att leka med. Ja, jag känner bara hur du ställer frågan så känner jag mig samma. Kan inte vi leka lite? Kan inte vi hitta på tokiga saker?
När skrattar du hejdlöst?
Jag skrattar med maken hejdlöst för inte så länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg vad det var, men vi skrattade så vi höll inte på att kunna sluta skratta. Jag tror man måste leka mer. Knäppa saker, tycker jag. Jag skulle behöva göra mycket mer.
Tycker du om utveckling och teknik, eller skrämmer det dig? Eller anammar du det?
Jag anammar det. Jag kan inte, jag har inte gått alla kurser. Men jag har ingen oro för eller rädsla för det. Det sker ju så mycket utveckling nu. Tekniskt, Teams eller ja, olika sådana där. Det händer ju saker hela tiden.
Ja, men du kan ju ändå sånt. Det är väldigt bra.
Nej, men jag har ingenting emot. Jag vill lära mig det. Det har funnits tillgångar, hela YouTube. Det är ju många äldre människor som har lärt sig ändå.
Mm.
Och en del som bara säger, nej, jag kan inte sånt där. Usch, jag kan inte sånt där. Min mamma var jätteorolig. TVn kunde explodera. Och...
Om vi talar lite om kärlek och livet. Har du upplevt att män som du har dragits till eller blivit kär i är mer lika dig eller inte?
Jag tycker att det har varit olika. Brasse och jag som ju levde tillsammans i 10-11 år.
Mm. Brasse Brännström.
Brasse Brännström. Mm. Vi var ju båda konstnärsskälla, men vi kände inte konkurrens.
Nej.
Däremot så tror jag att det var svårare för Anders Byström som jag lever med nu sen 30 år tillbaka. Jag tror att det är svårare för en man som inte har en plats i branschen. Det är så otroligt stor uppmärksamhet kring mig som känd person. Och det tror jag det är tufft att möta det tror jag för en man. Nu är det ju inte så på något sätt.
Men ni har ändå hållit ihop i 30 år. Det är en bedrift.
Ja, det vet jag att det är.
Ja, det vet jag.
Du har inte prövat på det. Men jag kan säga, det är en bedrift.
Det är en oerhört bedrift.
Ja, jag tänkte så här, och så säger man, frågar man, ja, men vad tycker du är det bästa rådet? När man lär sig att släppa diskussioner, att man lär sig att är det här viktigt för mig att vinna det här kriget eller inte? Jag kan ju vässa ibland, jag kan ju bli lite vass sådär, i en släng. Eller har gjort, ska jag säga, mer pilkastning. Numera möjligen bomullstussar som jag kastar.
Det är väl en jättebra utveckling. Från ja, det... pilar till bomullstussar.
Ja.
En biografi av Lill Lindfors.
Ja, det är en bra titel.
Ja, det är en fantastisk titel ju. Du är ju äldre.
Ja.
Och otroligt pigg. Hur är det att befinna sig i en generation där så många av dina kollegor, vänner, till och med för detta partners, inte lever längre?
Det är tungt tycker jag. Märkligt att inte... Det kommer ju över mig senast här om kvällen, så att jag pratade med en dotter som var här. Dotter till en av mina allra äldsta väninnor som har gått bort. Och så hade vi en annan väninna som också har försvunnit sig för många år sedan. Och hur det här sitter, den automatiken. Och då hade visade bilder så här. Nej, men den här bilden måste jag ta, så måste jag skicka den till Maggan. Nej, det kanske blir svårt att skicka den till Maggan. Det går ju inte.
Mm.
Att det här sitter... Och det som är Brasse... Mm. Brasse var ju fantastisk också att prata idéer med. Det var en väldigt, väldigt bra bollvägg. Så det är så det kommer över mig. Med människor som jag har haft nära kontakt med. Att man tänker, jag skulle vilja fråga honom om vad han tycker om den som idén. Eller...
Hur är det att liksom återuppleva dina vänner på tv eller med gamla klipp? Är det någonting som gör dig varm eller blir det sorgset? Saknar du dem liksom?
Det är klart jag saknar dem. Jag gör det jag saknar i den tid som är nu. Så är saknaden efter Tage Danielsson i stor, för att han också var någon som kunde fronta och skriva och bemöta och skriva kommentarer och insändare. Viktig för... Han hade varit superviktig för oss. Alla de här som vi pratar om nu med, som har varit offentliga personer, de finns ju på ett sätt kvar. Det är så oändligt många människor som bara försvinner och som glöms bort och som inte man aldrig någonsin ser. Men... Brasse och Magnus och Hasse och Tage och Lad. Alltså, man får se dem och du får se, höra inspelningar, se gamla filmer och bilder. Och det känns i alla fall lite tröstande. Men döden är ju overklig, tycker jag. Men det är ett faktum. Men det är oerhört overklig. Jag vet inte om jag riktigt har gjort mig vän med döden ännu. Det tycker jag inte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag har 4 frågor kvar. Jag tycker det här är ljuvligt.
Ja, men jag tycker också det.
Eller 4 saker.
Bekväm med dig.
Ja, vad härligt. 1985. Eurovision Song Contest. Först och främst så programledde du ett gigantiskt tv-program som gick ut i hela Europa på engelska. Och sen gjorde du det där jättestora tv-ögonblicket med kjolen och... Mm. Så först, hur var det att programleda ett sånt stort sammanhang på engelska? Och sen, när den idén kom upp, den här kjolidén, trodde du någonsin att du skulle prata om den i 30 år efter det?
Nej, det trodde jag inte, för att svara på den frågan. Nej, jag trodde inte att det skulle väcka. Jag förstod att det kanske skulle väcka uppmärksamhet i för sig. Men jag tänkte ju bara mera på att, ja, men det blev det lite något annat som hände. För alla sa, eller alla, men väldigt många sa, men åh, är du inte orolig, är du nervös, tänk om det händer något. Och så tänkte jag att egentligen så önskar man i livet att det ska hända någonting som inte är så preparerat, som inte är så förberett. Man vill inte ha det här. Och det är något lite, det får inte vara för farligt eller för obehagligt, men någonting som blir väldigt kul. Det är sådana här blurps eller bloopers och fel, det har blivit fel i filmen som jag tycker är vanvettigt roligt. Så tänkte jag, ja, nej, men då kan det se ut. Och jag hade gjort det här tricket, hade jag gjort i en föreställning på Hamburg Börs.
Var Christer Lindar involverad?
Ja, han var involverad. Därför Christer är så fenomenal på att göra förvandlingstricks. Och jag hade ju sett alla deras shower från det de började på David Bagares gata. Och så frågade jag Christer, kan inte du göra? Då kom den här idén, för jag skulle dansa med Emilio Ingrosso. Och så fick jag liksom för mig, tänkte, men om vi gör en snurr och så ratch, så av misstag så river han ner liksom hela kjolen. Så sa jag det till Christer, och sen så viker jag ner en ny kjol. Så pratade jag med Christer. Så han gjorde, så det här tricket gjordes då. Så då pratade jag med Christer, och då skapade Christer den här kreationen. Och så repeterade vi det på natten.
Hello Europe!
Hello Europe!
Ja, men den är ju som sagt...
Jag vet att den har blivit en klassiker.
Ett ikoniskt ögonblick, får man ju verkligen säga. Och sen en kort fråga i hela din karriär. Oavsett om de här människorna är kända eller inte. Har du ett ögonblick där du har blivit genuint starstruck?
Oj. Kaljär hade bjudit mig på lunch. Det var nog det stora. Mm. Med Josephine Baker. Josephine Baker på lunch hos Kaljär. Då sa inte jag så mycket. Då var jag skolkäck.
På liksom... 60-talet pratar vi.
61.
Wow.
Och så sitter hon där till lunch. Yes.
Hello, Miss Baker.
Hello. Då blev jag plötsligt 14 år, tyckte jag.
Men man blir bara rädd när man sitter med folk som man beundrar så mycket. Man blir rädd att säga någonting fel.
Ja, precis. Du känner igen det.
Ja, ja, gud, ja, självklart. Okej, okay, då speedar vi igenom.
Ja.
Yes, 10 snabba, då åker vi.
10 snabba med Sarah Dawn Finer.
Uppklädd eller mjukisbyxor?
Blandning.
Musik eller teater?
Blandning.
Du måste välja en.
Nej, jag kan inte välja.
Öland eller Stockholm?
Nej, men det går inte att svara på det. Det är helt hopplöst.
Det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än?
Det bästa har inte hänt än.
Kött eller vego?
Mitt emellan. Igen.
Du är mycket fisk. Politiskt korrekt. Te eller kaffe?
Men det här går inte. Jag tar en kopp te på morgonen och sen så när jag druckit te så tar jag kaffe efter te.
Okej.
Okay. Jag vill säga urtrist lagom människa.
Köra bil eller åka taxi?
Köra bil.
En sån kar eller en man i byrån?
En man i byrån.
Hasse eller Tage?
Tage.
Egen krogshow eller jobba tillsammans på en stor gemensam musikal?
Jobba tillsammans.
Jag kan inte påstå att jag tycker att du gjorde exakt det här momentet som du var tänkt. Men vi ska knyta ihop säcken nu. Innan vi gör det så skulle jag vilja att du rekommenderar 3 saker som du vill föra vidare till lyssnarna.
Att möta människor med respekt. Oavsett kön, tillhörighet och hudfärg. Att möta människor, och där ingår barn, möta med respekt, lyssna och vara inlyssnande. Jag har en skiva som heter Libera med, som är med Lars Danielsson, basist, där det finns stycken som jag sätter på. Lugn som hjälper mig att landa, kan jag säga. Men allt är du frågar om, det finns oändligt mycket.
Självklart.
Och just nu kan jag rekommendera Kjell Westö, som har skrivit Tritonus. Tritonus, de 3 djävulska tonerna. Jag kan rekommendera boken, men han har gjort ifrån boken en spellista. Det handlar om en dirigent. Och där nämns det väldigt mycket musik. Så Kjell Westö har gjort, om man går in på Kjell Westö spellista, så kommer det fram 5 spellistor där man kan plocka det på. Och där finns det en spellista med symfonimusik. Det finns, och så har han berättat. Så det är spellistor för läsare.
Jättesmart är det ju. Då tackar jag så mycket för dina rekommendationer.
Tack,
och för att jag fick tillbringa den här stunden med dig. Så tack, Lilinfors, för att du var med.
Tack, Sara, för att vi fick mötas.
Puss och kram.
Puss och kram.